Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det känns ointressant för er men spännande för oss att vi spelar in klockan 22.05 på en vardag. Det är lite kittlande.
Ja, det är det.
Du ska cykla Nynäsvägen till jobbet imorgon bitti tidigt.
Ja,
och jag ska skjutsa till läger.
Är det verkligen tidigt? Jag lämnar ju Jojo på det här fritids, eller hans sportläger, och han ska vara där 9 och sen cyklar jag till jobbet.
Jaha.
Så att jag brukar vara på Nynäsvägen vid ungefär 20:09, 9:30, så att det är inte jättetidigt.
Det är inte skittidigt.
Nej, det är det inte.
Fast alltså, om man tänker på liksom ditt rockstjärneliv, alltså din rockstjärneuppenbarelse, det långa håret, cigaretterna, de sena nätterna, då blir det ju rätt tidigt liksom.
Ja, precis. Men jag kanske inte har gått och lagt mig.
Nej, så är det förstås.
Jag kanske åker till jobbet helt fullproppad med tjack och bara har varit vaken i 3-4 veckor och bara woohoo! Så kan det ju vara.
Vet du vad jag hann göra innan Rut vaknade idag och hennes kompis Nora som sov över för andra natten på raken?
Springa 3 mil?
Nej, jag tränade inte så mycket, utan jag gick upp på morgonen, umgicks med Iris och Sara ganska länge, och Adrian förstås, gav honom frukost, lämnade Iris på träning som ändå liksom började rätt sent, klockan 9. Alltså jag gick inte upp tidigt heller förresten, ska sägas. Jag gick upp 7:45 när Adrian vaknade. Lämnade Iris och sen så tränade jag. Jag lämnade in Adrian på minisats 1,5 timme. Så han både tränade och basta.
Det verkar dumt att lämna in Adrian på minisats efter att du har tränat.
Ja, alltså jag tror både skulle må bra av det. Vi har en liten så här, man börjar känna att fan, förskola är inte så dumt ändå. Någon gång tidigt i februari kände jag så här, fan, jag kommer ju aldrig vilja på förskola. Jag ska bli hemma pappa. Men det gick över, kan man säga.
Ja.
Vi är båda så jävla lättade när han checkar in där. Liksom. Han tycker
du är så redo för att cykla på någon dyr transportcykel till någon sån här kontorshotell och sitta och knappa på datorn och vända på papper och göra olika viktiga saker.
Jag börjar faktiskt känna mig redo. Alltså det beror ju på såklart hur det känns som att lämna honom.
Käka lunch där det på det här italienska som jag kör förbi varje dag i stort sett nu för tiden. Där vi har ätit lunch. Du har alltid åt lunch förut när du jobbade där någonstans.
Precis, Fernando Di Luca. Ja, exakt. Där har jag käkat många luncher. Mm. Ja, men sen så jag var där 1,5 timme. Och sen så åkte jag och storhandlade med Adrian. Mm. Alltid ett äventyr att storhandla. Jag fattar inte varför jag handlar så jävla mycket med barn. Men det gör jag. Jag tänker alltid, man borde inte handla så mycket med barn.
Nej.
Men nu är jag i och för sig en ålder som, alltså sen blir det så här, jag vill ha en Barbie-tidning. Och sen så måste man liksom argumentera. Nu är det med att han pekar på alla grejer som han skulle vilja käka på en gång. Och det är helt obegripligt för honom om han är hungrig att han inte kan få käka en banan.
Med risk för att vara, med risk för att vara gammaldags och konservativ, men med erfarenhet av 2 söner så tror jag att risken att han kommer be om en Barbie-tidning är försvinnande liten.
Nej, jag men någon typ av tidning. Mm. Men det jag kan göra nu är ju, och jag tror att alla tycker det är okej, det verkar så. Jag kan ju slita upp en förpackning. Om jag liksom känner mig desperat så är det pågengifflar, men annars är det kanske formbröd, eller idag var det majskakor att ge honom.
Just det. Apropå förresten, det funkar. Apropå Fernando Di Luca där, så tänker jag ju på dig varje dag egentligen, för att jag levererar till...
Fint.
Jag har ju varit hemma i dina föräldrars lägenhet på Kärhovsgatan någon gång. Eller några gånger.
Kreken på hörnet eller?
Nej, jag levererar till Borasco som ligger i typ korsningen mellan Kärvsgatan och Renstjärnas gata. Och då brukar jag liksom köra fram och så, då plingar man på leveransdörren och sen så kör jag fram ungefär till Nersfällas lägenhet och vänder.
Just det.
Och sen så kör jag tillbaks och så, för då har de hunnit gå från köket och öppna dörren, så då står jag liksom åt rätt håll så jag kan köra tillbaks på Renstjärnas gata efteråt. Då,
nice.
Då skänker jag dig en tanke. Det ska du veta. Och jag måste bara säga det inledningsvis. Ja. Vi lovade ju förra veckan att jag skulle komma med tips.
Men vänta, men inledningsvis, jag är mitt uppe i...
Jag vill bara säga det här för alla som sitter på nålar innan jag glömmer bort det. För att förra veckan så lovade vi att jag skulle berätta vad jag hade tänkt, vad jag hade lärt mig av mitt äktenskap. Kommer du ihåg det? Du puffade för det i slutet. Och jag har absolut helt glömt bort det här. Så jag vill inte säga att jag inte har lärt mig någonting. Utan jag vill, om det är okej med dig, så vill jag skjuta fram det till nästa vecka. Så att inte du nu... Okay. Bara slänger fram det här bara, berätta nu vad du har lärt dig. Och så säger jag ingenting, för jag har inte.
Nej, men det är klart att det är klart att man kan vilja behöva betänketid. Och att det finns ju saker som du kan ana att Li har lärt sig eller borde lärt sig, fast det hade varit konstigt att ta upp i det här sammanhanget. Så därför blir det ju det ensidiga, liksom dina olika lärdomar av till korta kommanden eller inte se henne i relation. Det är jätteintressant.
Gud vad ego det skulle vara om jag hade börjat ta upp saker som jag tycker att hon borde ha lärt sig.
Ja, om det, i alla fall om du bara hade
ja. Ja, men i alla fall så fortsätt nu med din
majskakan gjorde jobbet. Jag måste helt enkelt öppna olika förpackningar. Har du någon minne av det? Hur länge gjorde du det liksom? När slutade du med Joel att öppna förpackningar i butiken? Eller har du någonsin gjort det?
Det har jag nog aldrig gjort.
Är det sant?
Ja, men där har vi pratat
för jag är ju så himla laglydig, men jag har liksom kommit fram till att det där är okej.
Men jag handlade
alla.
Ju aldrig med barnen. Det här har vi pratat om. Nej. Mitt minne är ju värdelöst, men jag vet att vi har pratat om det konstiga att du alltid har med barnen när du handlar. Jag hade ju aldrig med barnen. Och det tyckte du var konstigt, för att, och då blev det en diskussion, kommer du inte ihåg det? För att då var det så här, får man handla innan man hämtar på förskolan och sådär?
Jag
slog ett slag för det, för jag tyckte att det var bättre att de fick...
Var det folk som tyckte att man inte fick göra det då?
Ja, det finns ju folk som tycker allting. Så att det var det verkligen.
Ja, men det skulle jag ju gjort. Alltså sen är det så att det är ganska mysigt. Om man väl öppnar ett paket och gör någonting, då är det ganska mysigt. Eftersom det jag berättade förut, så att det finns massa djur i butiken. Särlapapper har ekorre, lambipapper har lamm. Och mejeriavdelningen så är det massa bilder på kossor.
Ja.
Så att han älskar att gå omkring och titta på djur och göra... Fan vad understimulerande låter, man tycker det är kul att gå på Hemköp och titta på... bilder på djur.
Det, här, ja, fall, så det är ju det här med miraklet i att vara så där liten och sen så miraklet i att se världen med barnens ögon. Och då är ju Hemköp en magisk plats. Och i och med att man skaffar barn så ser man ju allting på det där sättet. Alltså att man bara, gud vad sjukt.
Ja, precis. För jag fattade faktiskt inte. Ja, verkligen. För jag fattade inte varför han sa
Nej, just det.
Men det var, för det var kossor då, för jag hade aldrig någonsin tänkt på att det är jättestora bilder av kossor.
Nej.
Arlas reklambilder.
Nej. Och det är ju som till exempel, du vet, kommer du ihåg det när man hade de första sommardagarna när man hade barnet eller bebisen ute och den kände gräs första gången, eller när det kom en vind och de blev helt rädda, för de hade aldrig, liksom, aldrig känt fenomenet vind eller aldrig känt fenomenet gräs mot fötterna. Det är ju liksom, alltså, jungfrusilen uppe till kvadrat, att få uppleva livet för första gången, uppleva saker.
Ja, de är bra på att förundras.
Ja, barn är väldigt bra på att förundras. Ja. Eller de förundras.
Det är bra också, alltså, det är jävla bra förundransmarker, för här i Bredäng är det så jävla vidsträckta grönytor. Det hade vi inte riktigt på Hägerstensåsen. Så här kan han verkligen så här, gå omkring och inte titta tillbaka och gå väldigt, väldigt långt.
Nu, det slår, men mig alltså, nu. Vi handlade... Vänta, nu slår mig en grej nu. Jag är ju delvis uppväxt i Skogås, kan man säga, eftersom jag gick i skolan där hela mitt liv. Skogås, en bra bit av Huddinge, var ju deras slogan. Tyckte jag var kul. Och skogås, det fattar man ju. Alltså det är en skogig ås. Alltså en ås, en höjd med skog. Men vad fan är en hägerstensås? Är det en ås med hägersten? Alltså sten, ja, förstenade, alltså det... hägrar?
Nej, jag tänker att det är en sten där en häger sitter.
Ja. Det är liksom en ås.
Och det är väl där... i Vinterviken?
Ja, såklart.
För jag, i Vinterviken såg jag, det var... För 8 år sedan så såg jag en fågel som jag tyckte var märklig. Jag hade bott på Hägerstensåsen ett tag. Sen lade jag upp på Instagram så, vad fan är det här för fågel? Och folk tyckte jag var helt dum i huvudet. Som, alltså de ser ut som nästan som någon slags pelikan som inte bör vara här. Och det, den satt på en sten i Vinterviken. Vinterviken ligger ju nedanför Hägerstensåsen. Så det var någon som har sett en häger på en sten i Vinterviken. Och, sen
och satt en, och satt en ås.
Ja, exakt. Så den måste då vara Hägerstensåsen. Men det är klart det är lite långsökt.
Ja, men det är ju...
Men fint.
Det är ju mer specifikt, måste jag säga, än just Skogås. För det känns som att det finns fler
Ja, eller Bredäng, som är den här Bredängen som finns.
Jo, men jag tänker det måste ju finnas i Sverige. Som
Mälarhöjd också.
Ja, men det är en höjd. Det är väldigt, Mälaren, väldigt det fattar man ju. Ja. Men just, men Skogås, alltså det måste ju finnas i vårat liksom tallbevuxna avlånga land, så måste det finnas ganska många skogiga åsar. Så det känns inte som att det är verkligen. Så jävla det... specifikt.
Men de kanske ville hålla det lite för sig själva.
Men där måste ju i och för sig det allra slappaste, alltså skogsnamnet, det måste ju ändå bara vara Lund. Det är ganska slappt.
Ja, verkligen.
En jävla lundjävel. De bara, vad ska det vara? Det blir en lund.
Ja, det är väldigt svepande.
Ja, det är det. Det är,
men det kom folk dit ändå.
Ja, men det måste ha varit väldigt många som åkte fel. De bara, vi ses i Lund. Ja. Och så bara, okej. förlåt. Fortsätt nu med...
Ja, hemköp. Storhandlade då. Alltså, fortfarande det vi pratade om var jag hann med innan Rut gick upp.
Ja.
Det minns du,
precis. Ja, allt du har med. Och du förundras
alltså, hon sover fortfarande. Alltså, och kom jag hem efter förundransturen med majskakor och uppslitet paket. Gjorde en salsiccia-pasta. Var inte det helt sjukt märkligt ambitiöst, en lunch för två?
Ja. Alltså, var det en lunch för dig och Rut då?
Nej, för mig och Adrian. Hon äter inte ens kött.
Nej, precis. Ja, det var ju sjukt ambitiöst, ja.
Ja, det var väldigt ambitiöst. Men gott blev det.
Har jag berättat förresten, apropå mat, vad jag gör när jag har barnfria veckor? Alltså hur jag löser min matkost, alltså min kosthållning då?
Du äter väl ost och skärk?
Nej, alltså jag gör ju, för att det blir så väldigt lätt att man hemfaller bara åt att typ ta en fil och macka eller någonting, för att det är så jävla tråkigt att laga mat åt sig själv och för att det är så här ork hålla på. I alla fall är jag så. Så jag gör... alltså, många skulle vilja göra typ en gryta eller någonting kanske, det är väl smart, men jag gör en stor fet jävla tonfisksallad med pasta på söndagen. Sen så bara har jag den hela veckan och äter till lunch och middag.
Det är sorgligt, det har varit hela mitt liv.
Ja, men det är ju det är smart och gott, för man kan äta det kallt också. Det är bara, man bara tar ut och bara trycker i sig det bara, och så får man lite mat liksom.
Alltså, jag fattar ju grejen. Men grejen med mig är att jag alltid orkar hålla på. Ja. Vet du varför? Det är för att mina barn är så jobbiga med mat just nu. Det är så mycket olika viljor. Så liksom att för mig, bara få laga till mig och Adrian.
Ja.
Alltså då orkar jag hålla på hur mycket som helst.
Jo,
för att
frågan är om du är...
Vi kommer säga ja.
Men om du är liksom ett drygt halvår in eller vad jag är nu. Alltså om du fortfarande är lika roligt då.
Nej, det blir skillnad inte. Förstås. Nej, verkligen.
Jag vet
nej,
du skulle, att du skulle äta ute hela tiden.
Tror du?
Du skulle sitta på det här Fernando de Luca eller något annat motsvarande ställe i närheten av där du skulle bo och bara sitta där och dricka alkoholfria öl och äta äta hemula mängder olika typer av maträtter. Och så skulle du beklaga.
Vi har ju ätit väldigt mycket ute i Adrian under den här föräldraledigheten.
Ja, det har ni gjort. Förlåt, okej, fortsätt nu. Salsiccia-pasta, vad hann ni med mer då?
Ja, precis, vi käkade den. Och sen så städade det upp lite. Vi blev lite trötta, jag och Adrian. Så att han somnade. Och jag låg och slösurfade på datorn. Och sen så somnade jag också. Och sen en timme innan han sov pass, då var klockan 1. Och då gick jag upp. Och då vaknade Rut också.
Ja.
Så fast jag gick upp 7:15 så hann jag med allt det här innan hon gick upp.
Och,
alltså det är på en ny nivå.
Men hur mycket hann du med liksom, alltså somnade ni samtidigt, eller hur mycket hann hon med när du hade somnat, kan man fråga sig.
Ganska mycket kan jag tänka mig, ja. För jag somnade nog 12:30. Nej, inte så jävla mycket.
Nej, det tror jag inte.
12:30 somnade jag, ja. Och då hann hon väl kolla lite på tv någon, kanske en och en halv timme. Och sen somnade hon,
ja. Så, att du
så jag gick ändå vinnande den där.
Ja, det måste man ju säga, verkligen. Jag tycker, alltså en sån här milstolpe som jag verkligen inte ens har tänkt på, som har gått mig helt obemärkt förbi, det är ju det här att jag nu jobbar och Jojo är på sån här Farsta Sports Camp, så han håller på hela veckan och spelar rugby. Det är en sån här,
ja, verkligen otroligt.
Stockholms stad har för en subventionerad 500-lapp så får alla barn mellan, ja, vad det nu är för åldrar, upp till typ 11-12 år, från typ 8 kanske, en vecka med att testa olika aktiviteter. Man får välja liksom en sport och så får man samtidigt också prova på andra sporter. Så varje dag så testar de någonting annat förutom sin huvudsport. Idag var det gymnastik och berättade Jojo, du vet, jag bara, hur var det idag då? Och som vanligt så här, jag minns inte. Okej, okay. Och sen så frågade jag, så vad testar du för sport då? Så bara, ja, med gymnastik. Jag bara, vad kul. Han bara, ja, det var en tjej som ramlade på nacken så det kom en ambulans. Jag bara, va?
Han bara,
oj. Ja. Ja, så, och sen så är det så här, ja, sen fick jag inte reda på något mer. Alltså jag vet inte.
Nej.
Apropå det så kom jag på nu, det här är ju väldigt pappapodden relaterat, men det är väldigt lite innehåll. Jag måste ställa ett larm om att jag måste kolla efter hans jacka, för den har han glömt idag. Det där hatar jag med barn som är på idrottsplatser och alltid glömmer sina jävla jackor överallt. Oh, jag vet hur många gånger jag har hållit
du
på.
Du borde bli lite mer Karl Ove Knausgårds pappa.
Jag kommer inte ihåg hur han var. Jag har ju bara läst första delen. Då pratade
Nej, men det var liksom så att han, att Karl Ove hade glömt en strumpa och vågade inte komma hem liksom, och så.
Jaha, okej. Ja, men nu var det ju så att min farsa hämtade Jojo, så att det hade ju inte hjälpt då.
Nej, ja. Då borde du skällt ut din pappa och Jojo.
Ja, det borde jag gjort. Nej, men det jag skulle berätta var att Manne är ju liksom det här att man helt plötsligt har ett barn som är helt jävla självgående. Att det är så här att jag går upp, går till jobbet, käkar frukost med Jojo, vi drar iväg. Och sen så typ, sen hör man inte av honom på hela dagen typ. Och så kommer han hem och så är det lite så här grejer, spår i köket av att han har typ tillagat olika saker. Inte så farligt i och för sig, för han, nu har han gör någon slags toast, fast han steker det i stekpanna. För det var ju så.
Det är någon TikTok-grej. Det gjorde Iris och, eller vet du, Rut och hennes kompis Nora till frukost, eller ja, frukost klockan 1 idag och igår.
Ja, jag vet inte om det är en TikTok-grej.
Det är någon grej som
för
pågår. Manne,
för att han har ju väldigt restriktiv. Han har ju liksom raderat alla sina sådana. Han har ju inte TikTok.
Nej, men folk berättar väl vad som händer på TikTok för honom.
Jag tror att det är så här.
Vad händer på TikTok idag?
Att det är en följd av skilsmässan, för att i bodelningen så fick jag våffeljärnet och Li fick mackjärnet, eller mackgrillen. Så jag tror att han
vi har alltid kört mackor i våffeljärn.
Ja, jag borde ju introducera det för honom, för det är ju enklare liksom, ja. Och det är ju skitsmidigt. Det går ju verkligen. Det är ju en ja, det går ju verkligen att göra. Ja, men i alla fall att han klarar sig helt själv liksom. Att jag liksom inte tänker på honom överhuvudtaget på dagarna. Och det är ju...
Nej, det var ju kul. Jag var hemma hos dig när jag kom hem igår med massa energi och 1,79 lång och så. Det var jävligt roligt att träffa honom igen.
Ja, det var ju ett tag sedan ni träffades.
Ja.
Ja, det var ju kul. Det var ju väldigt roligt för dig att träffa, för honom att träffa dig också. Det märkte man. Han lyste upp.
Jag drog ju en del manne-stories för Manne.
Mm. Ja, det gjorde du.
Din vana. Min favorit. Det var ju länge sedan. Alltså inte Manne, alltså jag drog stories om honom till honom.
Ja, precis. Alltså, exakt.
Men min favorit är ju den här som alla poddlyssnare minns. Det kanske var 4 år sedan när du kom hem och det luktade rök. Och du gick in på hans rum. Han satt ogenerat och rökte, spelade Fortnite och sa och du själv, vad gör du? Du kan inte sitta och röka. Hans reaktion är att han säger headsetet till den han spelar med, så här, där ser du att jag visst röker. Så att det var mer som ett jävligt bra bevis att du kommer skälla ut honom en läskig pappa.
Jo, men han berättade ju den storyn där, att han, för det visste ju inte jag då, att han hade först rökt en cigarett och den där personen trodde inte på honom, och då hade han rökt en till och personen i fråga trodde inte på honom då heller, och sen så när jag väl kom hem och skällde ut honom, då fick han liksom kompisarna.
Jag förstod att det var inte bara i kommunikation genom Fortnite utan också genom FaceTime, men det var liksom så orimligt för den här jämnåriga pojken då att så här, att min jämnåriga kompis kan inte sitta och röka, det måste vara en liksom filter eller någonting. Alltså inte filter på cigaretten utan en snapfilter eller något. Det är helt omöjligt. Man kan inte röka.
Fan, nu kommer jag på en hemma. Rolig det ska jag lägga upp tror jag snart, att jag ska röka utan filter och så ska jag skriva no filter på Instagram.
Ja. Pappahumor.
Ja, det är roligt. Men får jag prata lite om barn? Det är ändå en pappapodd här.
Visst.
Jo, men jag tänkte på det i veckan här, en grej som har slagit mig lite grann med, alltså kvalitetstiden med barnen, eller med barnen, med mannen är det ju ingen, alltså han, jag vet inte, jag ser honom några gånger, alltså så mycket som jag såg honom igår när du var här har jag väl inte sett honom på hela veckan i stort sett, när han var i köket och pratade med oss, för att han är ju verkligen så här, går runt och lufsar i sin egen värld och inne på sitt rum och liksom är ute någonstans, alltså ja, jag ser honom aldrig, men Jojo får jag mycket kvalitetstid, och hur liksom, och hur det här att jag verkligen känner att jag uppskattar det och tycker att det är så mysigt, att det liksom är så här saker som jag liksom inte riktigt tänkte på innan, vilket jag vet inte, kanske säger en del om mig, för det här kanske alla föräldrar gör som tycker att det är mysigt, men typ som att jag satt här om kvällen i soffan och kollade på någonting, jag kollade på min dator, på jag har börjat kolla på Peaky Blinders. Har du sett den? En ganska ny serie.
Cillian Murphy.
Ja, precis. Och Tom Hardy ska väl komma snart också. Jag har inte kommit än. Jag ligger på avsnitt 2, säsong 1.
En av de snyggaste som finns.
Ja, precis. Och Cillian Murphy är inte så jävla dum han heller.
Nej, men han är ändå liksom så här, han är vacker men lite oknullig väl.
Nej.
Medan Tom Hardy är rå sexualitet.
Ja, alltså. Fast det är väl typ helt olika typer av knull. Tom Hardy är rå sexualitet, ja, men Cillian Murphy är weird. Alltså då får man ju då får man ett weird knull på sig. Ja. Men Tom Hardy, då blir man ju liksom ordentligt. Då blir det åka av. Med Cillian så är det väl mer liksom ja, det är mer weird. Så det beror väl lite grann på vad man går igång på helt enkelt.
Ja, just det. Och jag går ju så jävla dåligt igång på sex med män, så det är därför kanske jag kan
jag skulle nog hellre ha sex med det. Jag skulle nog hellre ha weird sex med Cillian Murphy än bli åkt av Tom Hardy. om jag ska välja.
Nej, jag kan inte bestämma mig.
Och det är verkligen inte pest eller cooler, utan det är snarare i grädde eller jordgubbar. Eller
vad man säger.
Ja, men i alla fall, det var inte det jag skulle prata om, utan då hur jag bara, fan, jag har barnen. Du vet att det bara slog mig. Jag bara satt i soffan och så bara, fan, barnen är här. Eller i alla fall, Jojo är här. Man är, ja. Och bara slog ner datorn och bara gick in till honom, till hans rum. Och bara, fan, Jojo, ska vi kolla på film? Du vet, man, så här, jag bara kom på, fan vad mysigt. Och bara, så vi låg liksom i hans rum, i hans säng, och bara kollade på Sunes sommar ihop. Och jag bara kände så här, ja, men lite samma förundran som jag tror att Adrian kan känna när han ser en kossa på Hemköp. Att jag liksom bara, fan, här ligger jag i min sons säng tillsammans med honom. Han ligger på min axel och så här, är fortfarande så pass ändå liten så att han verkligen ligger och typ gnussar. Han ligger liksom och tar på mitt hår och så här, pillar mig i skägget. Och vi ligger och kollar på Sunes sommar, som visserligen är en film som flyger ganska högt över huvudet på ganska många, tror jag, för att det är väldigt mycket, det är ju bland annat det här.
Du vet att han som spelar Håkan har dömts för jävligt grova brott?
Nej, inte Gabriel Odenhammar.
Nej, han var då så gammal som Sune Sommar. Okej,
okay, Nej. Nej, jag menar alltså den original från 93. Nej, inte den nya Håkan har ju dömts för grova.
När han röker pipa och säger chokladbollar och inte vet
nej,
vad han
inte
ska
röker
säga.
Nej, pipa, utan han ska sno, alltså Peter Haber, pappa Rudolf alltså, ska sno kaffe, för han är så snål och det är ingen i fiket och en kopp kaffe kostar 25 kronor. Han är så kaffesugen. Så då står han bakom disken när det kommer in som det alltid gör på campingar på västra Gotland, ett basketlag med mörkhyade män.
Och sen är det en slags freudiansk felsägning att han säger det gamla sättet att säga chokladbollar till dem.
Ja, fast det var väl det, det var väl det sättet man sa det då.
Det var väl i gränslandet, va?
Alltså att, att de frågar lite insinuant, what do you call those? Och så pekar de på chokladbollarna.
Ja, det är så det.
Ja, och då säger han så här, we call them wiener broads. Och då säger den här lagkaptenen i det här basketlaget, då säger han så här, oh no you don't. Ja.
Och sen är det är kul. Ja, sen, det är faktiskt kul. Ja. Det är lite Larry Davidskt ju faktiskt.
Ja, men den filmen är väldigt alltså lika bra som Sunes jul är. Alltså på riktigt bra tycker jag. Fortfarande håller och är kul. Lika lite tycker jag att Sunes sommar håller. Och nu svär jag lite kyrkan för jag vet att många tycker om den och har någon slags bild nostalgisk skimmer när de, men det var, den är inte jätterolig alltså. Det är väldigt mycket pajiga sketcher bara staplade på varandra. Jag tycker fortfarande att den bästa i Sune universat, det är ju Sunes jul, och sen så är det ju de två första i liksom remaken på Sune, alltså som kom nu, de senaste filmerna, när det är inte med Morgan Alling utan när det är Sissela Benn som spelar pappa Rudolf, kan man säga.
Fast ja, fast de var väldigt ambitiösa, men det var ju någonting annat verkligen.
Ja, de är ju skitbra. Men i alla fall, just det här hur jag bara slogs av hur jävla lyckligt lottad jag är liksom, ändå. Med det här barnen och liksom med livet, att man har dem och att man bara ligger där och liksom kan njuta, ja, nu njöt vi inte kanske av filmen just, men vi njöt av varandras sällskap och liksom hur jävla härligt det är, alltså på många sätt.
Ja, det är otroligt.
Ja, men det är ju fan otroligt alltså. Och de är liksom så fina och så stora och man liksom bara, nej men det är ju magiskt. Och det tycker jag att den typen av reflektioner, och det kanske är jag som är speciell, jag vet inte hur alla ni är som lyssnar, men just att den typen av reflektioner, det hann jag liksom inte riktigt med förut, när allt bara gick ett i ett hela tiden. Nu är det som man får en paus en vecka och så liksom hinner man göra något annat, sen så kommer man tillbaks och så bara, fan vad härligt, vad härliga de är och vad mysigt vi har det och liksom vad underbart livet är.
Ja
men det är magiskt, jag tycker det här var ju väldigt...
Tycker du alla borde leva varannan vecka liv då?
Ifall jag tycker att alla borde göra det.
Då ska man liksom pausa från sina barn varannan vecka helt enkelt.
Det är mitt bästa tips då, alltså, apropå, det är mitt första tips apropå min skilsmässa. Vad jag lärde mig.
Man skulle kunna åka bort det.
Ja, alltså, umgås inte med varandra alltså, som par, utan ha barnen varannan vecka och bo i olika lägenheter och lev liksom ett fritt liv varannan vecka då ni får göra vad ni vill. Det vill säga,
ja, men, eller alltså, man kanske inte vill vara ifrån sin partner, man åker iväg från barnen bara varannan vecka.
Ja men då måste ju, någon måste ju vara med barnen. Det är ju det som är problemet.
Eller så är det ju en klassisk grej är att man har två familjer och så kommer jag alltid förundranseffekten. Den här familjen.
Ja, just det, den här sonen. Ja, fast å andra sidan så här, att typ ha den typen av relation med sin egen hustru, det är ju som det här omöjliga i att matcha med någon på Tinder som har barnen, som jag pratade om tidigare, som har barnen fel vecka så att man aldrig kan ses. För att man har, när jag har barnen så har hon inte barnen och när hon har barnen så har jag inte barnen. Och så blir det ju då om man är ihop med sin egen hustru och har varannan vecka livet. För att då kommer ju hon alltid ha barnen när jag inte har barnen. Så då blir det ju svårt att ha någon typ av samlevnad tillsammans. Ja, så att det är väl ingen jättebra, ingen rekommendation för att få det liksom att hålla. Om man inte bara vill ha någon slags äktenskap på pappret.
Vi får bara som vanligt sitta och vara avundsjuka på dig.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag att jag har gjort mig förtjänt av. Efter min Golgata-vandring som kallas livet innan 40. Så att det var ju någonting som slog mig i veckan. Alltså det förunderliga och det härliga i att vara förälder. Och hur magiskt det är.
Fint.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Du, jag skrev en krönika för ganska många år sedan i Mamma som handlade om att man inte ska tigga barnkramar. Och det var väl urscene för det där. Alltså jag kände att jag hade typ så här bett mina barn att de skulle kramas, att det kunde vara så här jobbiga situationer om det var någon kompis eller någon släkting eller typ min mamma som skulle gå från oss om de hade varit på besök.
Just det.
Och sen stod de i hallen och jag tyckte de skulle kramas då. Så jag var så här, krama farmor. Om de inte ville det så kanske jag frågade igen liksom.
Just det.
Och det blir ju såklart dumt, var tesen då i min krönika, för att det är ju en så himla berömvärd grej med kroppslig integritet.
Det
är ju skitbra att de kan känna så att det här är min kropp och vissa grejer vill jag och vissa grejer vill jag inte.
Ja.
Och det blir ju dumt om man som vuxen då säger så här: ja, du kanske tror att du har rätt att bestämma över den där, men det har du inte, för det är viktigare att det inte blir dålig stämning.
Just det.
Än att du värnar din kroppsliga integritet.
Mm.
Och det var en krönika som jag stod för och var nöjd med och sådär. Men det känns som att den har gett så här dåliga avtryck. Nu kan det ju vara att jag förstorar upp min egen betydelse. Men det känns som att min mamma, som alltid har varit en självklar typ, har typ blivit lite mer avvaktande fysiskt med barnbarnen efter att hon läste den texten.
Okay.
Ja. Att hon är så här, typ så här: gud, jag skulle vilja krama dig, men vad är rätt? Kan jag bara liksom lyfta upp dig i knät, eller måste jag typ be om samtycke först?
Just det.
Och att den liksom vacklande ambivalenta hållningen gör henne som en mindre intressant gosperson då.
Just det.
För barnbarnen, och att det är så hemskt. Alltså det påminner lite grann om en krönika som jag skrev när jag var 16 år gammal i Veckorevyn. Det var Alice Ba, nu Alice Ba Kunke, då Alice Ba bara, som
bra, viktigt förtydligande.
Inte så stor skillnad kommer jag på sen. Hon var gästredaktör, för på den tiden Veckorevyn var ju helt sjuk i huvudet.
Alltså med våra ögon, ja. Eller med samtidens ögon.
Ja, men redan då så var det ju konstigt. Det var typ så här pojkvänsskolan. Så här gör du för att få någon på kroken. Och de här kläderna skulle du ha för att se lite magrare ut och, alltså det var väldigt konstigt. Jo, menar, och alltså, man hade väl nyligen börjat ifrågasätta det då?
Ja, det hade man. Nyligen hade man börjat ifrågasätta det. Men jag menar, det där tror jag folk, alltså som är 10-15 år yngre än du och jag, har liksom lite svårt att fatta hur det var då. Med, alltså, och det har väl jag också.
Ja, det var en otrolig skillnad. Ja. Ja, men det är svårt att fatta, för att nu finns ju Veckorevyn fortfarande och den är woke. Det är liksom en feministisk tidning.
Ja.
Men så var det inte då. Men kritiken hade börjat komma och därför skulle Alice Ba få vara gästredaktör för ett nummer där jag fick skriva en krönika i 16 år gammal. Och jag skrev om att klassiskt ämne. Varför är det machobufflarna som får alla snygga tjejer på krogen?
Just det.
Fast de här tjejerna säger sig vilja ha liksom mer mjuka killar.
Men vänta, du som 16-åring ska med krönika om varför alla machobufflar får tjejerna på krogen?
Jättekonstigt, för den utspelade sig på Peppar, ett ställe i Vasastan och sådär. Och dessutom så var jag ju tillsammans med en tjej. Alltså det var jättemycket som var konstigt med det. Och det som var konstigast av allt, det var
men att... Hade du någon erfarenhet av att vara på Peppar och bli brädad?
Ja, 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 men det, ja, men det var ju mitt stamlokus. Ja, men jag levde liksom ett liv på krogen då.
Mm.
Ja, det var inte nian, det var ettan på gymnasiet.
Jo, men det är ändå, det är ändå märkligt, för att även om det var en annan tid så var det fortfarande så.
Ja, ja, jag vet, för det, men, ja, ja, jag vet. Ja. Det är liksom så här, den här duktiga killen Manne Forsberg, 16 år gammal, har skrivit här om hur han hänger på krogen och är ledsen att tjejer går hem med machobufflar.
Jaha. Det var ingen som ifrågasatte det,
att det. Nej, nej, nej. Nej, verkligen inte.
Och hur gick du tillväga då? Jag är nyfiken på, för att liksom kunna beställa in en stöl på Peppar när du var 16 år.
Nej, men, alltså min flickvän Tanja, som var ett år äldre än jag, så hon var väl 17 då, gick i tvåan på gymnasiet. Hon var stammis sen länge. Mm. Alltså det var inte så noga liksom. Jag hade mina ställen dit jag kunde gå liksom.
Ja, ja, okej. Okay. Så och det var inte så att det var något falsklägg eller någonting, utan det var bara vanans makt. Du var där så mycket, ja, och drack exakt. Så mycket, så att då tänker jag så här, ja, men han, det måste väl vara okej. Någon hade väl satt stopp för det här om det inte var okej.
Min bästa, jag minns inte vad det stället hette, men det var ett jävligt bra ställe vid Sveavägen som var liksom som ett ölhak, fast som var invaderat av ungdomar. Alltså det var någon slags blandning mellan ölhak och café.
Men var inte det, vad hette de där ställena som låg där? Låg det inte något som hette Dovas? Eller var låg det någonstans?
Nej, Dovas var Fridhemsplan.
Ja, men vad fan? Jag vet, på Sveavägen. Jag kommer ihåg det här. Mm. Det var
men i alla fall så, där var det ju, där skulle man visa upp lägg och sådär, men där blev jag också stammis på något sätt som jag kom in. Men jag minns att Andreas Jonsson, sångaren från Huddinge, snygg, hans lillebrorsa kom och visade upp sitt eget lägg och försökte komma in på att han var Andreas Jonssons lillebrorsa.
Jaha.
Han höll förnamnet och bara, kolla, Jonsson. Andreas Jonsson är min storebrorsa. Alltså Jonsson är ju väldigt, väldigt vanligt namn. Plus att han var lillebrorsa. Plus att de här vakterna hade ju inte en jävla aning om Andreas Jonsson
var. Men var han ens myndig?
Det var svagt. Nej, 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 nej. Han var inte myndig. Han menade väl med att han borde komma in på en förlängd kändiskvot liksom.
Ja, jag tänker annars hade det varit...
Kolla på mitt lägg, det står Jonsson här. Det står förvisso att jag är 16 år, men det står fan Jonsson och Andreas är min brorsa. Och det var han på riktigt. Men ja, skitsamma. I alla fall så, det som var största svagheten i min text, det där med machobufflarna, det var ju att machobufflar vet jag inte, men det var ju en sorts kille med ett väldigt friskt självförtroende som tog hem tjejerna.
Men var det det du menade i krönikan? Jag tänker att du bara skulle skriva en krönika som liksom stärkte din tes om, alltså så här, den rådande machonormen och manskulturen, hur den är liksom, hur jobbig den är. Och sen så hittade du liksom ett belägg för det, att machograbbarna får alla tjejer på krogen, fast det är ju, det är ju inte ens sant.
Nej, nej, men framförallt så var det så att om jag, alltså jag var inte en machoperson, men jag var en sån person som med liksom ett väldigt stort självförtroende och en kaxighet närmade mig tjejer och kvinnor hela tiden. Mm. Ja, så att det var ju verkligen inte så att jag var offer för någon slags mansroll som gjorde det svårare för mig. Nej. Utan jag var ju snarare i så fall på det buffliga hållet. Jag var en av de där bufflarna som gick hem med tjejer, även om jag just precis då hade flickvän.
Mm. Du var inte speciellt macho, du var bara bufflig.
Nej, det var jag inte. Men jag hade väl den här påstådda machobuffelkillens framfusighet någonstans. Mm. Och det var ju liksom lyckosamt. Så att det var fel att jag skrev den texten och gjorde mig sådana uttolkare till det problemet, eftersom jag var väl på den mörka sidan helt enkelt. Mm. Och det är jag med barnen också, för att de jämför mig med min mamma. Mm. Och sen då min, till exempel min systerdotter Turid. Det finns ju tusen systerdotter som du vet också, Anna. Men Turid som är 2 år gammal. Mm. Så jag bara lyfter upp henne och sen ger jag henne världens största kram.
Mm.
Eller busar med henne. Mm. Lyfter upp henne i luften. Mm. Och då märker jag ju rätt snabbt om det finns liksom samtycke och kemi och sådär. Oftast så kramas hon tillbaka eller kiknar och skrattar och sådär.
Just det.
Men jag söker liksom inte det där samtycket innan det. Nej. Utan jag liksom gör en jättestöt.
Just det.
Och då märker jag om barn är otroligt bra på att visa om det finns samtycke eller inte genom att typ slingra sig ur ens grepp eller sådär.
Ja. Och hur,
och det
man,
måste man
ju, och hur omsätter man det här då till krogen, menar du?
Nej, alltså nu kan vi släppa krogen, utan jag menar bara att likheten då mellan när jag var 16 år gammal och skrev den där krönikan och nu när jag var i 30-årsåldern och skrev den där krönikan om barnkramar, det är att jag tillhör ju den mörka sidan som jag har kritiserat. Jag är den här buffliga killen som framfusigt närmar tjejer, och det är lyckosamt. Och jag är den här buffliga, framfusiga personen som kramar och lyfter upp barn utan att söka samtycke innan.
Men då måste jag fråga,
men ändå alltså, så kritiserar jag den typen, förstår du?
Ja, jag fattar. Men kritiserar du fortfarande den typen? Så att det här är självkritik du kommer med nu? Eller självransakan? Eller är det så att du har reviderat synen på machobuffen och på den framfusiga vuxna gentemot barn? Skulle du kunna skriva
det
en krönika
som jag tror...
idag där du liksom så här, där du sjunger machobuffens lov och hur man ska gå fram till barn och bara ta dem och kasta upp dem i luften och kittla dem i midjan?
Nej, det skulle jag inte, för att jag tror, för alltså det blir så otroligt komplicerat, men det är nog så att, för jag minns ju jättemycket jobbiga så här vuxna i min barndom som höll på att kladda på mig och sånt där.
Ja.
Men det var ju de som inte kunde känna av signalen. Så det är två saker som krävs. Det är inte att söka samtycke innan, utan det krävs dels att man liksom är attraktiv på något vis för barn eller för människor som man vill förföra.
Mm.
Alltså ibland så är det ju som att, eller jag ska slutföra det först. Dels så krävs det det, och sen så krävs det att man känner av en persons signaler. Att man märker då snabbt när barnet liksom inte vill, eller när det är någon som inte är intresserad av ens invit.
Jag skulle vilja se den här krönikan om du skrev den idag, mannen, för då skulle det vara så här.
Fan vad snårigt.
Nej, men då skulle det vara så här. Ta inte på barn utan att liksom få samtycke. Gå inte fram till tjejer på krogen och var machobufflig. Det är inte bra om du inte är jag.
Ja, precis. Ja, den är ju fräsch liksom. Men för att det här aktualiserades för att min lilla syster Minna var hemma hos oss idag utan barn. Hon hade inte sina barn med sig, men jag hade mina barn hemma. Och hon bondade då med Adrian och ville liksom, han var ganska blyg och ville leka med sina grejer, och hon ville ju bara sitta och gosa sönder honom.
Ja,
hon var också så här försiktig, typ så här, närmade sig honom, typ så här, får jag typ krama dig liksom? Och då sa jag till henne, ta upp honom i knät och bara krama honom.
Just det.
Och kittla honom. Och då gjorde hon det burdust, och då märkte hon snabbt att han tyckte det var jättekul liksom.
Ja.
Men jag tror, jag tänkt på det lite grann, alltså ofta så är det ju så att typ jobbiga män på krogen som är framfusiga, deras största problem är ju oftast att mottagaren inte tycker att de är attraktiva.
Ja, okej.
Typ någon som går fram och säger så här: jag älskar att vara ute på krogen och se någon som är så sjukt sexig och vacker som du.
Just det.
Det kan man ju lägga upp sen på Instagram och bara, alltså jag klarar inte av de här krogmiljöerna. Det var en, du vet, Fi, en Instagram-profil och författare, hon ska precis bokdebutera och sådär. Och hon skrev om det, hon var ute med Ann Söderlund, och det var någon man som kom fram typ, jag älskar såna här blonda, vackra, sexiga kvinnor som du. Alltså nu vet jag inte alls hur hennes tennismönster eller någonting, men jag vet att det kan ju, om det är någon som man tycker är ful eller oskärmig, så kan det uppfattas som så här kränkande och stötande.
Just det.
Men om du kommer fram någon som är så här ända in i helvete snygg och har en överjordisk karisma, då kommer man plötsligt tycka att det är ashett.
Just det.
Det är väl en väldigt, väldigt sorglig sanning, är inte det?
Jo, det är sorgligt. Men frågan är, vad drar man för lärdom av det här? Alltså att man ska förstå, om man är oattraktiv och osmidig, ja, alltså, då ska man ge fan i att approchera kvinnor på krogen. Då ska man bli vid sin läst, och så ska man stå i ett hörn.
Nej,
och panelröna.
Så kan man ju verkligen inte säga. Nej. Utan det måste nog finnas en social smidighet kanske. Kanske att det är så att om man är sjukt attraktiv enligt de allra flesta, då levererar man den här lite över, lite över gränsen kommentaren på ett charmigt sätt. Mm. Och man typ är inställd på att den ska leda till någonting bra. Mm. Men kanske om man är okarismatisk och inte normsnygg, mm, då kanske man är så van vid att man kommer bli avvisad, så att det mer är någon slags bara dödsdrift.
Men om vi ser så här kan vi säga. Det finns ju två spår här, känner jag, om jag ska försöka reda ut det där. Dels så finns det det liksom, om man ska säga om man ska, det samhälleliga objektifierandet av kvinnor som är ett problem. Det vill säga att liksom en kvinna är utseendet och ytan. Och det kan man ju problematisera in absurdum på alla sätt och vis. Och det är ju en krönika. Det kan man skriva. Men sen kan man ju skriva så här också. Att om man, om vi nu bara liksom vänder oss till typ män. Om man går fram till kvinnor på krogen och säger så här, fy fan vad sexig och snygg du är. Då ska man veta att det faller inte alltid i god jord. Utan det, det är ett vågspel. Det kan också gå åt helvete. Och jag menar, här gäller det att hålla två tankar i huvudet, tänker jag. Att det finns ju liksom, det finns ju liksom dels det här som jag pratade om, den krönikan som handlar om så här, gud vad sjukt det är med objektifierandet av kvinnor. Men sen finns det ju också det här, men ni måste våga ta initiativ och ni måste gå fram och ni måste säga om ni tycker att någon är vacker. Men ni ska också veta då att det kan också innebära att Fi gör en krönika av det här och att du får skit, utstå spott och spä och bli liksom kärad och utkastad i det tomma vakuum som kallas för mediekyla resten av ditt liv typ. Så det är väl två olika grejer som man måste hålla i huvudet som alltid. Men
man kanske kan lösa det så här, för att man kan ju, man ska liksom inte vara kanske för, man kanske inte ska vara för ängslig, man kanske ska, det kanske ska finnas någonting i en ögonutväxling innan. Både med barnet och med den här krogkvinnan, eller hur?
Ja, och en annan grej som är, tänker jag också, i förlängningen, med barnen till exempel, att man också ska då respektera om barnet inte tycker att det är så roligt. För att det,
jag menar, alltså, exakt.
Alltså det tycker jag, jag menar, om man tar upp ett barn och man märker så här, gud, det här föll inte i god jord. Alltså när man håller på och kittlar, utan hen blir typ rädd och, eller blir liksom gråta eller blir typ arg eller så här, då ska man ju
eller
inte,
bara slingrar sig och är ointresserad.
Då ska man ju inte försöka fortsätta. Och samma grej gäller väl exakt på krogen, att man inte kan gå fram och säga fy fan vad snygg det är, och sen säger de så här, vem fan är du? Då kan man inte säga så här, käften är jävla hora, och sen gå därifrån.
Nej.
Liksom. Nej, eller någon motsvarande kommentar, alltså det är väl liksom...
Nej, och problemet är att det där är så jävla svårt att lära ut, tror jag, i en krönika.
Det är ju två krönikor. Det är en som är i...
Det räcker inte med två krönikor, för att...
Ja, men jag tänker, man en vill krönika att de här som... är ju i Veckorevyn anno 2023. Den kan Manne 16 skriva. Sen så finns det en krönika som vi ska skriva till tidningen King anno 2005. Hur man ska ragga på krogen och vad man ska tänka på. Och sen så finns det en som vi gör i Mama och kanske vi föräldrar, som handlar om
men problemet är att jag tror att folk är nog lite obildbara, för att det som krävs är att man känner av signaler, att det finns någon slags här känsla för dynamik med en annan människa. Ja. Och det är att man känner det som gör att man blir attraktiv i barns ögon för gos och lek, eller för den man vill ragga upp. Så att man blir liksom så här dubbelbestraffad om man inte har det. Tror du inte det?
Jo, men jag tänker också liksom alltså för mig så handlar det väldigt mycket om att hålla två tankar i huvudet, som jag är inne på. Alltså att det är så här, man liksom, man måste våga testa också. Alltså både det gäller med kvinnor och med barn. Alltså man kan inte gå runt och bara vara rädd för att liksom man ska trampa på
tårna. Jag vill att det ska vara en krönika, så lyckas du med kvinnor och barn. Det är ju svinbra.
Ja, men det är ju den krönikan, den ena krönikan. Det är ju inte den krönikan som är problematiserar macho män på krogen. För så lyckas du med kvinnor och barn. Det är ju, våga testa, men får du nej, gå därifrån och gå på nästa.
Ja, verkligen. Men jag vill då, alltså om jag nu har med den där krönikan för en massa år sedan fått folk att fundera på hur de är med gos med barn, så vill jag nu att de funderar ett varv till och inser att man kan med barn inte gå och vänta på samtycke, men man kan vara väldigt känslig för barnets signaler när man väl har kramat om det, lyft upp det i knät eller kittlat eller vad man gör.
Precis.
Lex, min lilla systers enorma framgångar med Adrian när hon gick emot sina principer och tog upp honom fast han verkade ointresserad.
Jag tror att det också handlar lite grann om att du nu var ju för sig du en hal jävel redan då när du var 16, men jag menar att man måste, tänker jag, ha gått den hårda skolan, lite som Picasso, att han liksom kunde måla porträtt som var så fotolika så att det liksom var svårt att skilja dem från verkligheten, men sen valde han att slå sönder det där för att han behärskade det. Lite så är det väl med liksom, man måste väl ha gjort analysen och ha det klart för sig och liksom har gått den skolan innan man kan börja bryta mot regeln också. Att det finns en sån, för att det finns en sån klangbotten i en, att man vet att man leker med könsrollerna och leker med hela den här.
Just som man går först på genusvetalinjen på Södertörn. Ja. Sen
blir man eller blir, alltså går någon sån här barnpedagogutbildning.
Ja, precis.
Och sen kan man leka, sen kan man vara mer. Jag tror att det är bra. Så där. Ja. Hörru du, jag lovade ju förra veckan också och har lovat på mitt Instagram att jag skulle prata om att fly sig själv in i familjelivet, men jag är alldeles för trött för att känna att jag kan göra det, på ett stringent sätt nu när klockan snart är 11 och jag ska upp. Ja, alltså jag ska inte upp så tidigt, och konstaterade vi tidigare, men i min värld så är det ändå ganska tidigt. Så jag känner så här, för att göra lyssnarna rättvisa, eller mig själv rättvisa, och ge lyssnarna det de förtjänar, så skjuter jag på det till nästa vecka. Men en sak som jag tycker du och jag ska puffa för så här i slutet av avsnittet, vilket vi hoppas att det är några som lyssnar, men det är att vi ska ha en frågespecial snart. Så vi vill gärna att ni skickar in frågor till oss, och då är det till antingen till vår Instagram, det lättaste är väl om ni skickar till pappapoddens Instagram, eller så kan ni mejla till nisseochmanne@gmail.com. Jävla märkligt att vi har den adressen och inte pappapodden@gmail.com, men vi har nisseochmanne@gmail.com.
Och vi vill ju ha liksom ett imperium.
Ja, precis. Podd, jag läste idag att Blondinbella verkar ha slutat med en bipolärmedicin, för hon sa att hon ville starta något Stenbecks imperium. apropå det. Men det är en helt annan historia. Hörru du, det var trevligt som vanligt, och vi hörs igen om en vecka. Jag hoppas att ni som lyssnar också haft en trevlig stund.
Bra, ha det bra, hej då.
Tack. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.